Ja, välkomna allesammans till serien Jesajas bok. Ikväll går vi in på den tredje föreläsningen. Förra gången så talade jag en hel del om bakgrunden till det vi ska ta upp ikväll. Nämligen hur profeten Jesaja skildrar frälsningen och inte minst hedningarna. Frälsning. Förra gången så visade vi hur tiden såg ut, den tid då Jesaja verkade, lite kortfattat visserligen, men en del plockade vi fram. Och vi slutade med att tala om hur profeten skildrar folkets synd. Och bakgrunden till all den olycka som profeten skildrar över Israel, det är ju att folket inte alls längre frågar efter Herren och hans ord. De hycklar fromhet, de är främmande för en sann tro. Deras gudstjänster är ihåliga, i den mån de har några gudstjänster. Och de förtrycker varann. Och de övar allt möjligt våld. Och ni minns kanske, ni som var med förra gången, med vilka starka ord profeten skildrar avfallet i folket. Folket är blint, de är döva, de är förhärdade. Dock inte alla. Det finns en rest, en kvarleva. Och genom predikan av nåden, av frälsningen, av att det är Herren som är räddningen, det är ju vad profetens namn också betyder, genom denna allmänna frälsning, genom Herrens verk alena och genom Herrens Messias, så kommer denna kvarleva att räddas, att inbärgas, att styrkas, att uppehållas. Men till denna kvarleva kommer ett stort antal hedningar också att fogas. Och det är det vi ska gå in på lite grann idag. Och när då frälsningen skildras, så är det mot bakgrund av den situation som rådde på profetens tid. För att förstå profetens uttryckssätt om att ta byte, att lägga hedningar under sig, eller att förtryckarna ska komma och bära på Sions söner och buga sig inför Sion, så måste man leva sig in lite grann i den situation som rådde på profetens tid. Hedna folken angrep ju Sion och Jerusalem på profetens tid. Hedningarna var främmande för den sanna tron. Hedningarna försökte fördärva Israel. De närmaste grannarna gjorde sitt för att skada Herrens folk och göra om intet Herrens gärningar. Moab och Edom och Ammon och filisteerna är de som är närmast omkring Israel. Men så nämns också då de andra hedna folken som bor längre bort i fjärran. Och inte minst då stormakten Assyrien och Babel som ligger inom det assyriska väldet. Dessa hedningar var alltså hela tiden ett hot och hade under profetens tid ställt till med ett förfärligt elände i Israel. Vi nämnde förra gången två viktiga årtal, 734 och 701. Vid dessa båda tidpunkter hände något mycket viktigt som också spelar en central roll i Jesaja-boken, och för hela bokens komposition. 734 så förenar sig det 10 stammarnas rike med arvfienden i Damaskus, arameerna, och försöker sätta Sion ur spel och ta bort den davidiske kungen därifrån. I den situationen så vädjar ju kungen i Juda till Assur, till Assyrien, och därmed kommer den assyriska världsmakten in i Palestina och fördärvar och ödelägger. I samband med år 734 får vi allvarlig hemsökelse. En rad städer läggs i ruiner. Det blir ödeläggelse, deportationer, förskingring. Och efter detta datum fullföljer den ene assyrkungen efter det andra erövringspolitiken i väster. Men detta kulminerar 701 när assyrkungen Sanherib vill besegra Palestina, Juda och de andra folken definitivt. Och då blir det en våldsam förstörelse och ödeläggelse. Och en stor del av befolkningen förskingras och förs bort i fångenskap. Det var alltså erfarenheten av hedningarna att de förstörde, de fördärvade, de motsatte sig Guds vilja. De förstörde eller ville förstöra Herrens vägar. Det är mot denna bakgrund man ska se formuleringarna hos profeten om hur frälsningen kommer att gå till. Att bli vunnen för Herren, att bli införlivad i hans rike, skildras då som att bli besegrad, att bli Herrens segerbyte, att Guds barn, Guds folk tar byte. Och en upprättelse av Herrens folk skildras mot bakgrund av öken och ödeläggelse och ruiner. Det blir då ett vattenrikt, grönskande område. Det blir städer vars murar byggs upp igen. Det blir ett folk som åter kan komma samman under Herren istället för att vara förskingrade. Och hela tiden är det då frågan om ett folk som tillber Herren. Ett folk under Herren. Det är aldrig någonsin frågan om en hopsamling av människor på ett sekulariserat sätt. I främlingskap för Herren. Utan hand i hand med hopsamlandet, inbärgandet, går uttrycken att tillbedja, att tro, att underordna sig Herren. Att komma tillbaka till landet och att vända om till den rätta tron, att vända tillbaka till Herren, det är synonyma begrepp, inte bara hos Jesaja utan också hos övriga profeter. Och när det då skildras till exempel att främlingar ska bygga upp dina murar, då är det alltså mot bakgrund av att främlingarna har varit ditt problem. Främlingarna har varit ditt fördärv. Nu ska det hända att främlingar blir omvända till Herren. De ska genom ordet som går ut ifrån Sion vilja vandra i Herrens ljus och komma till Sion, inte med vapen i hand för att förstöra Sion och lägga det i ruiner, utan för att tillhöra Sions folk, för att ansluta sig till Jakobs hus och för att, som det står i till exempel Jesaja 60, vers 10, bygga upp dina murar. Det är alltså inte bara kvarlevan, den rest som vänder om, som utgör riket, som utgör Sion och som bygger upp Sion, utan det är också främlingarna, det är också hedna folken. Och det kommer att bli en ny vänskap mellan hedna folk och judafolket. Så att det kan skildras i 19 kapitlet att assyrer och egyptier och israeliter är i ett enda fridsförbund. Så skildras då frälsningen och det nya Sion som en samling av dels kvarlevan från det gammaltestamentliga egendomsfolket och främlingarna, hela folken. Tillsammans bygger de upp Sion. De ska föra era bröder fram till mitt heliga berg. Så slutar Jesaja-boken i det sista kapitlet, kapitel 66. Och sammanhanget där är att först går sändebud från kvarlevan ut bland hedna folken med evangelium, med frälsningens budskap. Och genom deras predikan kommer hedningar till tro. Och sen kommer dessa hedningar att vilja bistå kvarlevan av Israel. De kommer att föra era bröder fram till mitt heliga berg. Hedningar kommer genom sitt arbete för Gud och hans rike att vinna tillbaka förskingrade människor från Israel och Juda och föra dem tillbaka till Sion. Och istället för ett Sion som skildras som en sköka, ett djur, det är i första kapitlet 1:21, ett Jerusalem som stapplar i kapitel 3 vers 8, eller som har förvandlats till en öde öken, till grotthålor för evig tid, ja, så står det i 32:14 följande, eller kort och gott en öken 64:10, så ska Sion bli den trogna staden. Det står alltså som motsats till att vara en sköka. Och Herren ska bygga upp Jerusalem. Först på ett förebildligt och föregripande sätt genom sin smorde Koresh, Cyrus, vilket han också gjorde i mitten av 500-talet. Eller efter 539. Men sedan först och främst genom sin sanne tjänare, den messias som föddes av en jungfru och som är stark Gud, evig fader, fridsförste. Och så ska frälsning och evig frid ges åt detta nya Sion. Då ska Sions öken bli till Edens lustgård. 51:3. Då ska Sion ta hedningarnas länder i besittning. 54:3. Alltså inte bara vara begränsat geografiskt till det gamla Sion, utan ta hedningarnas länder i besittning, sträcka sig ut över hedna folken. Det vill säga, genom ordet som utgår från Sion kommer hedna länder, människor långt borta, att föras till sanningens kunskap. Och så ska det gamla Sion bli alldeles för trångt för den nya skara som föres in genom frälsningens budskap. Så att under bilden av ett tältet blir för trångt. Det måste utvidgas. Och det heter om detta Sion att dess murar kommer att bestå av ädelsten. Vi ska läsa hur det står i kapitel 54 från den 11:e versen. Du arma som har blivit så drabbad av stormar utan att få någon tröst. Det är alltså skildringen av den innevarande situationen. Här alldeles säkert efter Sanheribs förödelse av landet 701. Se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag vill göra dina tinnar av rubiner, dina portar av kristall, hela din ringmur av ädla stenar. Här ser vi att det är frågan om ett helt annat Sion. Det liknar beskrivningen i Uppenbarelseboken. Och vi får veta om detta nya Sions invånare att allesammans är lärjungar. Det är inte som i det gamla Sion att där finns det en kvarleva som är lärjungar medan de andra är avfälliga. Utan allesammans i detta nya Sion är lärjungar.
På andra ställen står det allesammans är heliga. Allesammans är rättfärdiga. Ja, det heter på detta nya berg, detta Sion, finns ingen ondska. All ondska är borta. Där råder frid. Och där kan vargar och lamm beta tillsammans. Det är alltså något helt annat än vad förhållandet var i det gamla Sion. Vidare så skildras också murarna och portarna i detta nya Sion med symboliska termer som kallas för frälsning eller för lovsång i kapitel 60, vers 18 och 19. Och det heter i kapitel 62, vers 2, att det ska få ett nytt namn. Det betyder bli en ny skapelse. Och denna nya skapelse kan formuleras så att det blir nya himlar och ny jord. Och av kapitel 65 framgår då att det inte bara handlar om härlighetens tid efter den yttersta dagen, utan det är denna nya skapelse finns mitt i denna tidsålder. Och det skildras med bilder som att den som dör ung ska dö först vid 100 års ålder, till exempel. Och först vid 100 års ålder ska syndaren drabbas av förbannelse. Av detta ser vi att det inte är en skildring av härlighetens rike efter den yttersta dagen, utan det är i denna skapelse. Och vidare talas det om att när Herren kommer och förbinder folkets skada, hela det, frälser det, så ska solens ljus bli 7 gånger klarare. Jesaja 30, vers 26. Samtidigt heter det i en annan bild att det är Herren som ska vara ditt eviga ljus. 60, vers 18 följande. Det vill säga, det ska inte vara någon sol alls och ingen måne. Det är nämligen så att detta Sion är av annan art än ett jordiskt Sion, som måste ha jordiska villkor, ha en jordisk naturlig måne och naturlig sol. Utan Herren ska vara detta Sions sol. Det behövs ingen vanlig sol och måne. Det är en ny skapelse. Sion har fått ett nytt namn. Och för att framhålla den stora härligheten när frälsningen kommer genom Messias, så kan det ändå sägas att solens ljus ska bli 7 gånger klarare. Ja, det är en del av det språkbruk som profeten använder då mot bakgrund av den innevarande situationen på profetens tid. Och nu ska vi se närmare hur denna frälsning skildras i Jesaja-boken. Vi fortsätter alltså att på ett övergripande sätt betrakta profetens budskap innan vi längre fram i den här serien går igenom profetrullen kapitel för kapitel och vers för vers. I kapitel 2, som ju är, kan man säga, själva början efter det att kapitel 1 har givit en överblick över hela bokens innehåll, så startar Jesaja med en gång att rikta blicken fram mot de sista dagarna. Be'acharit hayamim, i de sista dagarna. Och detta uttryck hos profeterna syftar på den tid då frälsningen genom Messias går ut till det gammaltestamentliga egendomsfolket som en fullbordan av gamla förbundet. En uppfyllelse och fullbordan av gamla förbundet. Och samtidigt går ut som ett ljus för alla hedna folk. Nya förbundets tid, frälsningens tid, då det gamla Sion är överspelat och har blivit för trångt. Det är de sista dagarna. Vi brukar ibland översätta detta uttryck med de yttersta dagarna. Och när vi hör det så brukar vi tänka på framtiden från oss sett. Och det kan man göra, men i regel så avser uttrycket de yttersta dagarna den också Nya testamentet, den nytestamentliga tiden. Då har den yttersta tiden, den sista tiden, kommit. Då är förberedelsetiden slut. Då har gamla förbundet nått sin fullbordan i Messias ankomst och fullbordade verk. Då har det ingått ett nytt förbund. Det förbund som är utlovat också i gamla förbundet. I 2, från den andra versen då, som är själva början efter då rubriken, där riktas då blicken mot de sista dagarna. Och då står det där, då skall det ska ske i de sista dagarna att berget där Herrens hus står ska vara fastgrundat, högst eller främst bland bergen. Det ska höja sig över höjderna och alla hedna folk ska strömma dit. Detta är återigen, och det ser man om man jämför alla de här ställena som talar om Sion, ett bildspråk för den Sions härlighet som vi nyss har beskrivit och talat om. Då ska hedna folken strömma dit. Och hur ska då det gå till? Jo, genom att ordet, undervisningen, går ut ifrån Sion. Herrens ord från Jerusalem ska hedna folk komma till den insikten och den tron att de säger: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Det är ju något helt annat än det hedna folken sa förut. Förut sa de: kom, låt oss dra upp emot Sions berg för att förgöra och fördärva och avsätta denne Herren som man menar skulle vara en större och sannare Gud än våra gudar. Man förkastade Sions Herre och man förkastade ordet från honom i otro. Men här skildras alltså ett annat sinnelag som kommer till stånd genom undervisningen från Sion, genom Herrens ord som utgår ifrån Jerusalem. Om man nu inte får full klarhet i vad som innefattas i det här, så får man det efterhand när man ser på alla de bibelställen i Jesaja-boken som talar om samma ämne, om hedningarnas intåg i Sion till frälsning och inte för där. I kapitel 11, där skildras först Messias själv i de första 9 verserna. Messias själv och hans rike. Och därefter från den 10:e versen heter det att när Messias kommer, då ska hedningar fråga efter Israels rotskott, efter Messias. Och på den dagen ska Herren en andra gång räcka ut sin hand för att friköpa sitt folk från Assur, den rest som finns kvar. Han ska höja ett baner för hedningarna samt samla in det förskingrade från Israel och Juda från jordens 4 hörn. Genom Messias och förkunnelsen om honom så ska alltså den förskingrade kvarlevan räddas, samlas in. Men inte bara den, utan också hedningar. Från alla hörn, från alla folk. Och jag ska senare när vi går igenom kapitel för kapitel närmare gå in på utläggningen, detaljutläggningen av kapitel 11. Jag kan ju bara nämna redan nu att många kan ju undra över ett sånt här språkbruk som vi har i slutet av 11 kapitlet. När det i 14:e versen till exempel heter: det skall, alltså Efraim och Juda, det skall som en fågel slå sig ned på filisternas skuldra i väster. Tillsammans plundra östens barn, eller kedemiterna, Bönekeven. Edom och Moab skall de lägga under sig. Ammons barn ska bli deras underlydande. Vad menas med det här? Är det en profetia om någon form av imperialism? Om att man ska på detta grymma och krigiska sätt plundra andra människor, slå ner och fördärva andra folkslag? Ja, så är det många som har uppfattat en sån här vers på ett kötsligt sätt. Men studerar man profeternas språkbruk och ser det här i hela sitt sammanhang och hur profeterna talar om besegrandet av hedningar och av fienderna, så förstår man att det är frågan om någonting helt annat. Och dessutom är det så att på andra håll i profettexterna så heter det att det gamla Edom och det gamla Moab och det gamla Ammons barn ska för alltid försvinna. Vilket också har skett. Finns inget Edom kvar. Detta rike är borta. Den gamla arvfienden Moab är borta. Finns inget Moab. Vi vet var Moab fanns en gång. Och Ammons barn är borta. Precis som det sägs i Jeremia och Hesekiel till exempel. Och även i Jesaja. Det är alltså, herrar, har dessa begrepp blivit symboler för sådana som har samma karaktär som Edom, Moab och Ammons barn hade under profetens tid. Människor som är fiender mot Gud och hans rike. De kommer att besegras. Upphöra med sin fiendskap. Och när man skildrar hur detta blir besegrade av Herren och hans folk, så använder man den här krigiska terminologin. Men man avser inte ett kötsligt krig, utan den andliga kriget och den andliga segern. Så att sådana hedniska fiender till Herrens folk blir vunna, erövrade för Guds rike, blir Guds barn, Guds underlydande. Men mer om detta längre fram i den här serien. I 14 kapitlet så heter det att främlingar ska ansluta sig till Jakobs hus. Det blir alltså inte ett Sion som bara består av judar eller av människor från Jakobs hus efter köttet. Utan detta frälsningens Sion, det består av både judar och hedningar. I kapitel 19, verserna 24 och 25, där heter det: på den dagen eller på den tiden skall Israel stå vid sidan av Egypten och Assyrien till en välsignelse på jorden. Varför just Egypten och Assyrien? Jo, det var ju de stora hednamakter som var det stora problemet och hotet på profetens tid. Egypten i söder och Assyrien i nordöst. Och nu ska alltså hedningar, fiender till Gud och hans folk, stå i gemenskap med Sion och Israel. Egypten ska kallas mitt folk, Assyrien ska kallas mina händers verk och Israel min arv. Och i 25 kapitlet, verserna 6-8, Herren Sebot ska på detta berg göra ett gästabud för alla folk. På detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk. Och för alltid göra döden om intet. Ta bort sitt folks vanära. Där ser vi återigen att det är någonting som övergår villkoren i den här världen. Här finns döden och kommer att förbli här till det yttre ända till den sista dagen. Men i detta nya Sion och genom det liv, den frälsning som där råder, är döden besegrad. Är döden gjord om intet. Och det känner vi väl till hur det är utformat i nya förbundet. Den troende ska aldrig dö. Kroppen ska somna. Men den som från att ha varit en fiende till Gud genom tron har blivit Guds vän, Herrens lärjunge, Guds barn, han själv lever och regerar med Kristus. Han kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Den lekamliga döden må drabba honom, hans kropp, men hans själ dör inte. Och han kommer inte under den verkliga döden, det som kallas för den andra döden. Han är vunnen undan helvetet och det eviga fördärvet. Han lever. Han har vunnit evigt liv. Och detta utformas då av profeten med detta bildspråk, ett gästabud för alla folk på Sionsberg. Med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat, och tårarna torkas bort och döden är borta. Innan jag fortsätter skildringen så måste jag plocka in några av utsagorna om Messias hos Jesaja. Vi har ju en rad så kallade messianska profetior i Jesaja-boken. Och i nästan alla av dessa profetior talas det om hedningarnas frälsning genom Messias. Messias är alltså inte bara judarnas Messias. Messias, han fullbordar förbundet med judarna. Messias, han är Israel. Messias är, vad ska vi säga, det Israel själv skulle ha varit, den sanne tjänaren, ställföreträdande för Israel, men också för alla folk. Ett ljus för hedningarna. I kapitel 4, vers 2-6 har vi en messiansk profetia. Där talas det om Messias under uttrycket Herrens späda skott. Det syns inte riktigt i 1917 års översättning. För översättarna bakom den utgåvan var färgade av en hel del bibelkritik och ville se så få messianska profetior som möjligt i Gamla testamentet. Här säger man, på den tiden skall det som Herren låter växa bli till prydnad och härlighet. Men det som är översatt med orden det som Herren låter växa betyder ordagrant Herrens späda skott, Herrens späda telning. Det är en term för Messias. Semach Adonai. Och jag hinner inte närmare gå in på nu hur denna Messias, denna späda telning, blir till frälsning och liv. Men där har vi en messiansk profetia. Vidare har vi den kända Immanuelsprofetian i kapitel 7, vers 14. Hör nu, du Davids hus. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och när Immanuel kommer, då ska landet vara ett av fiender ödelagt land. Och vi vet att sen från 21 versen, 15 versen och 21 versen framåt. Och i detta ödelagda land, där det råder nöd och mörker, där kommer ljuset. Kapitel 9. I det land där det nu råder nöd ska det inte förbli mörkt. I det land där Tiglatpileser den tredje hade svårt härjat, dödat och lagt i ruiner och deporterat. I det vanärade hedningarnas Galileen, där ska ljuset skina. Det ska komma till ära. Och vi känner ju fullbordan till detta i Nya testamentet. Och vad är det för ett ljus? Jo, ett barn blir fött åt oss. En son blir oss given. Vars namn är under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Och hans herradöme är evigt. Ett evigt rike. Inte ett rike som går från Egyptens bäck upp till Libanon eller till floden Jordan. Utan över hela världen. Det sträcker sig ut över hela världen. Och detta väldiga herravälde är ett Davids välde, ett Davids rike. Kungen Messias är David, eller Davids son, och i hans rike råder det frid utan slut. Frid utan slut.
Och detta är ju en uppfyllelse av profetian i Andra Samuelsboken 7 och Saltaren 89, men det hinner vi inte gå in på nu.
I 11 kapitlet återigen skildras Messias som en telning, ett skott, som ska skjuta upp från Isais stubbe, Isai som var far till David. Och Herrens ande ska vila på honom, och då ska vargar bo tillsammans med lamm. Det vill säga, då ska det vara en fullkomlig frid. Och lägg märke till att det är alltså då, när Messias kommer, är friden där som ett faktum. Är Davids riket där? Det kan man ju inte tänka sig. Det syns inte. Och därför vet vi hur man på nytestamentlig tid just kommer med dessa invändningar till Jesus av Nazaret. Kan han vara Messias? Här är det ju ingen frid. Här tycks det inte vara något evigt Davids rike. Och om han är en evig konung i ett evigt rike, hur är det möjligt om han ska dö? Så Simon Petrus säger, ingalunda ska du dö. Det är otänkbart. Men det var likväl så. Mitt rike är här. Mitt rike är nära. Mitt rike är nämligen inte av denna världen. Guds rike, det är Herrens rike, kommer inte på ett sådant sätt att det kan ses med ögonen. Så att man kan säga att det här är det eller där är det. När Messias kommer, då råder den frid som profeterna talar om. Den finns nämligen i honom och genom honom och hos honom. Han är vår frid, säger profeten. I honom har vi frid med Gud. Och därför sjunger också änglarna när Messias föddes, frid på jorden. Och det är då inte ett önsketänkande att det kanske ska bli frid på jorden nu genom Messias. Utan det är och råder frid där Messias är. Och endast där han förkastas och möts av otro, där råder evig ofrid med Gud. I kapitel 32 skildras Messias som konungen. En kung ska uppstå som ska regera med rättfärdighet. Och då ska de seendes ögon inte vara förblindade. Och det hörandes öron ska lyssna. I kapitel 42 skildras denne Messias som Herrens tjänare. Det vill säga den som är lydig i allt emot Herren. Se min tjänare som jag uppehåller, min utkårade. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Och uttrycket rätten, mishpat, det syftar på den fullkomliga sanningen och domen som utbreds bland folken. Och med den fullkomliga domen menas här inte minst just den frikännande domen. Den som är proklamerad av Jesaja redan i första kapitlet. Om än era syndare blodröda ska det bli vita som snö. Den frikännande domen på grund av Messias ställföreträdande försoning och rättfärdighet. Och det klargörs ännu tydligare i kapitel 53. Vidare heter det i kapitel 42, verserna 6 och 7. Herren skall fullborda i dig förbundet med folket. Och det är också vad Jesus av Nazaret säger. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda. Han fullbordar förbundet med folket. Och vidare, och sätta dig till ett ljus för hedningarna. Det är översatt med folkslagen. Gå gim, hedna folken, hedningarna. För att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Det vill säga det andliga mörkret. Den nöd och förtvivlan som råder där man inte har Herren och hans ljus. I kapitel 49 skildras samma Messias som Herrens tjänare. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han gjorde min mun till ett
skarpt svärd. Återigen, en bild förstås. En bild för hans förkunnelse med munnen. Han sade: du är min tjänare Israel. Avdi atta, genom vilken jag ska förhärliga mig. Och i vers 6: det är för litet för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar, att föra tillbaka det bevarade av Israel. Det är alltså kvarlevan, resten. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, gå giv, för att min frälsning må nå till jordens ända. Och så i 53 kapitlet skildras han som en ringatelning, som är föraktad och övergiven av både Gud och människor. Han var genomborrad dock för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev det botat för oss. Och i kapitel 61 slutligen skildras hur Herrens ande är över Messias. Det är Messias själv som talar: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna, befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, en dag då han ska trösta alla sörjande. En del har studsat vid det här, att det å ena sidan är ett nådens år från Herren och samtidigt en hämndens dag från vår Gud. Men den som har läst mycket i de profetiska texterna ser ju att det är precis samma sak. Nådens år från Herren, det är när våra fiender blir besegrade. Det är när Sion, när Herrens folk blir räddat och bevarat undan förtryck och död, djävul och helvete. Hämndens dag, det är alltså hämnden emot fienderna. Det förhärdade mot den yttersta fienden som vill krossa, förgöra och fördärva Herren själv och hans rike. Det är alltså två sidor av precis samma sak. Nådens år och hämndens dag, det är ett och detsamma. Och vi har många ställen där frälsningen skildras på det sättet. Ja, här ser jag att tiden för kvällens föreläsning är ute. Och då får vi fortsätta nästa gång med att titta på de många ställen i Jesaja som talar om hedningarnas frälsning. Och sedan också överhuvudtaget om frälsningsförkunnelsen i Jesaja-boken.